Idag är det Alla hjärtans dag den 14 februari 2023 och jag hälsar dig varmt välkommen till den tredje delen i vårt studie av Markus evangeliet. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi ska fortsätta undervisningen där vi slutade förra veckan i det första kapitlet, Markus evangeliet och vers 16. Första kapitlet speglar ju en relativt lugn tid. Det har ju inte hunnit väcka så stor uppmärksamhet än. Det är först i kapitel 2 som kritiken och motståndet från omgivningen börjar. Så man skulle kunna nästan kalla det första kapitlet för lite av Jesus smekmånad. Det vi ska läsa om idag, det beskriver hur Jesus går tillväga för att förmedla sitt budskap. Ett budskap som huvudsakligen ju handlar om Guds rike. Och de fem grundläggande fundamenten som vi ska studera, det är för det första att Jesus kallar lärjungar. För det andra att han undervisar folket. Det tredje är att han driver ut demoner. Det fjärde att han botar sjuka. Och slutligen också för det femte att han avsätter tid för återhämtning med bön och vila i avskildhet. De här fundamenten, de löper som en röd tråd genom hela evangeliet och hela Jesu verksamhet. Så jag börjar med att läsa kapitel 1, vers 16 till och med 20. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Nu blir Markus skildring lite mer detaljrik än vad vi har upplevt tidigare. Man anar ett ögonvittne. Och ögonvittnet kan ju knappast vara någon annan än Petrus. Skildringen får någonting av det självupplevda. Det är två brödrapar som är de första som kallas av Jesus att följa honom. Och först ute är Simon Petrus och hans bror Andreas. Och i beskrivningen här så framstår de lite mer som småfiskare vid stranden. De står och kastar ut sina nät. Cirkelrunda nät försedda med sänken i ytterkanten som faller som en klocka över det grunda vattnet och stänger in fisken som de har sett. Det andra brödraparet var Zebedeus pojkar. Jakob och hans bror Johannes. Och här står det att de hade båt. De höll på att göra i ordning sina garn som skulle sättas på djupare vatten under natten. Och Markus nämner också att de hade arbetsfolk, lejda daglönare. Så man kan få intrycket av att det här rör sig om ett lite större företag. Platsen för deras verksamhet är ju Genesarets sjö. Och kärt barn har många namn. Genesarets sjö brukar också kallas för Galileiska sjön eller Tiberias sjö eller Kinneret är ytterligare ett namn vilket betyder harpa. Och tittar man på sjön utifrån ett fågelperspektiv så liknar sjön till sin form en harpa. Eller som den gamle statsministern Tage Erlander lär ha kallat den, söndagsskolesjön. Det är i vart fall ingen speciellt stor sjö, 2 mil lång, 12 kilometer bred på det bredaste stället. Ungefär en tredjedel av Hjälmarens vattenspegel. Och den ligger väldigt långt ner så att säga. Sjön ligger 200 meter under havets yta. Djupt nedsänkt i en dal med berg runt omkring som kan sträcka sig upp till 1000 meter över havet. Så det kan bli väldigt, väldigt varmt, närmast tropiskt på sommaren. Jag har själv haft förmånen att få åka båt på Genesaret. Det rekommenderas varmt. Det var en av de mäktigaste upplevelserna från den gången jag var i Israel. Vi lägger märke till hur Jesus kallar lärjungarna mitt i deras vardag när de håller på med sina vardagliga sysslor. Det är inte under ett eftermöte i synagogan. Ibland är det väl så med just det här med kallelse och så att vi människor kan sitta och vänta på den stora kallelsen att Jesus ska be oss göra något speciellt. Men Jesus han kallar människor som är i arbete. Vi har ju som troende alla ett uppdrag att varje dag leva ut vår tro på olika sätt. Genom att sköta våra vardagliga sysslor. Genom att vittna för våra vänner. Att vara trogna i församlingslivet och tjäna varandra i kärlek. Och då, medan vi ägnar oss åt det här som gäller alla människor, så kan Jesus komma förbi i vår vardag. Och sen kan han kalla oss för något kanske mer specifikt uppdrag. Det finns ju gott om exempel i Bibeln då Gud kallar människor. Just när de befinner sig i arbete. Gud kallade ju Mose när han vallade får. David var också ute på ängen och så till djuren när han blev efterfrågad av Samuel och vald till kung. Elisa blev kallad till profet när han plöjde med sina oxar. Gideon han blev kallad när han tröskade och så vidare. Och de här fiskarna, de blev tillsagda att följa Jesus mitt under pågående arbete. Så vi ska också vara öppna för att det här kan ske med oss. Att plötsligt så kommer Jesus förbi där vi är och ber oss att göra något speciellt. Gud kanske har en speciell uppgift just för en tid och för oss där och då. Men vi ska heller inte sitta avvaktande och vänta på den stora kallelsen, utan vi ska få engagera oss redan här och nu i det som Jesus engagerar sig i missionsbefallningen. Genom att Jesus kallar sina lärjungar som en av hans första åtgärder så börjar han ju genast förberedelsen för att arbetet ska kunna fortsätta efter honom. Han kallade och utbildade medhjälpare som skulle föra budskapet vidare. Så det skulle bli deras sak att dra himmelrikets nät genom folkhaven och samla ihop fiskar av alla de slag. Kom och följ mig, sa Jesus, jag ska göra er till människofiskare. Sen såg det visserligen dystert ut efter Jesu död när hela lärjungaskaran hade splittrats åt olika håll, men Jesus han lyckades samla ihop spillrorna och det visade sig ju bli ett bra resultat. Evangeliet har ju nått oss och nu sitter vi här på tisdagskvällarna för att studera det och för att ge det vidare till andra människor. Allt är på grund av den heliga andes kraft och hjälp. Jag skulle bara vilja säga någonting om det här med lärjungaskap. Att följa Jesus. Jesus han kallar oss att följa. Att vara kristen, det är ju att vara en Jesu efterföljare. Att säga ja till Jesu kallelse om att följa efter. Ibland så tror jag att vi kan tänka på den kristna tron och tala om den och framställa den som att Jesus ska följa oss, eller åtminstone att vi tycker kanske att han borde göra det, ta hand om oss och välsigna oss och beskydda oss och välsigna alla våra projekt. Det är ju precis tvärtom, det är ju vi som överlåter oss till honom, det är vi som lämnar över förarsätet till honom och följer honom vart än han leder oss. Jag vill inte säga att Jesus lämnar oss när vi går vår egen väg. Jag har ju upptäckt att Guds nåd är många gånger större än vad min är. Jona exempelvis, han vägrade gå dit Gud ville, men i sin stora nåd så hade Gud överseende med honom. Men just steg ett till ett kristet liv, det är att överlåta sitt liv i Jesu händer. och hans herravälde, och på samma sätt som lärjungarna stå upp och följa honom. Vi går vidare och läser vers 21-22. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigande av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Jesus han bosatte sig ju i Kapernaum, och där debuterade han ju också då som lärare. Det andra fundamentet, det är ju att han undervisar. Det fanns ju logiska och praktiska skäl till att Jesus bosatte sig i Kapernaum. Kapernaum var ju större än Nasaret och låg bättre strategiskt till. Och sen har vi också närheten till Genesarets sjö. Det är ytterligare en orsak. Men vi kan läsa vad Jesaja skriver i Jesaja 9 och vers 1. Det är ju det här sammanhanget som vi ofta läser i samband med juletiden. Det står så här i vers 1 att det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Nasaret, där Jesus då växte upp, det låg i Sebulons område och Kapernaum i Naftalis område. Så genom sin flytt från Nasaret till Kapernaum så uppfyller Jesus en av alla dessa gammaltestamentliga profetior. Eftersom Jesus var jude så var det ju naturligt för honom att gå till synagogan när det blev sabbat. Synagoga eller synagoge betyder ungefär församla. Synagogan den formades ju under den babyloniska fångenskapen, och så kom den att utvecklas som ett komplement till templet när inte templet längre fanns. Offren de fick ju bara utföras i templet, och därför så blev synagogans gudstjänst främst en bönens och ordets tjänst. Och det var ju inte bara så att det fanns en synagoga. Det lär ha funnits i Jerusalem vid tidigare, eller för Jesu tid, och ungefär 400 synagogor. Så, och det var inte bara en gudstjänstlokal, utan synagogan fyllde en viktig social funktion. Exempelvis så gick alla pojkar dagligen i synagogans skola till de blev 12 år. Men det var en offentlig och allmän synagoga i Kapernaum som Jesus undervisade i. Det fanns även mindre synagogor som inte var öppen för alla, så kallade föreningssynagogor, som var till för speciella grupper med gemensamma intressen. Olika religiösa grupper samlades också i sina egna föreningssynagogor, till exempel för fariseerna. I Apostlagärningarna 6, vers 9 så kan vi också läsa till exempel om de frigivnas synagoga, som bestod av frigivna slavar. Synagogan den leddes av ett äldsteråd och en föreståndare som hade till uppgift att leda gudstjänsten och se till att det fanns de som kunde läsa ur skriftrullarna och lägga ut texten. En synagogsföreståndare som du kanske känner till och som vi kommer att stöta på längre fram är ju Jairos. Han hade en dotter som var sjuk och som också dog, och som Jesus fick väcka upp ifrån döden. Gudstjänsten i synagogan följde en vedertagen ordning. Den bestod av saltarsång, bestämda böner, trosbekännelse, skriftläsning och sen bibelutläggning. Och de som la ut texten, så säger de stod när de läste, och sen så satte de sig ner när de kommenterade texten och la ut texten. Och det är ju så att den första kristna gudstjänsten utvecklades ju ur synagogans och liknade den på många sätt. Skillnaden var ju bara att evangelium stod i centrum och även apostlarnas skrifter lästes och kommenterades. Och ytterligare en skillnad var ju firandet av nattvarden. Men här fick Jesus då tillåtelse att undervisa och han talar och alla häpnar. För Jesus talade med auktoritet, står det, med fullmakt, med makt bakom orden, till skillnad från de skriftlärde. Det är inget speciellt uppmuntrande omdöme de skriftlärde får här. Man kan också ställa sig frågan, varifrån kom Jesu auktoritet? Jo, han var ju sänd av Fadern. Han hade fullmakt att tala Guds ord och inte bara tala det, utan han kompletterade ordet med sina gärningar. Han botade de sjuka, han drev ut demoner och allt det här visade ju på att Guds rike höll på att bryta in, hur himmelen slits isär. Och då kommer vi ju genast in då på nästa fundament i Jesu tillvägagångssätt. Vi läser vers 23 till och med 28. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus talade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom." Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt? Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Folket var ju redan överväldigade av Jesu förkunnelse. Men nu skruvar Jesus upp temperaturen ytterligare. Undervisningen övergår till att Jesus botar en man som var besatt av en oren ande. Och nu står det att de blev förskräckta och att ryktet började verkligen sprida sig. Det här med både att Jesus driver ut demoner och att han botar sjuka, det var ju ett sätt att visa att Guds rike var på väg. Och det var dessutom också ett tecken på ett rike där vare sig onda andar eller sjukdom har tillträde. Den besatte började tala med en främmande röst och uppförde sig som en helt annan person. Det var liksom inte han själv som styrde, utan det var den orena anden som hade mannen i sitt grepp. Och så blir han hänsynslöst frispråkig och nästan obehagligt skarpsynt. Den besatte, han säger sanningar utan för att ens skulle vilja böja sig under sanningarna. "Har du kommit för att fördärva oss?" Ja, det är ju precis vad som kommer att ske. Och så säger han: "Jag vet vem du är, Guds helige." Och det där är ju en vetskap som det tar betydligt längre för lärjungarna att begripa. Demonerna, de hade ett gigantiskt försprång. Jesus hade ju redan kämpat med deras herre i öknen, så det är klart att de vet. Jesus som redan övervunnit Satans frestelser i öknen har ju inget problem med att kasta ut demonen. Så Jesus, han avbryter den orena anden och befaller honom att ge sig iväg. Och här är det ju väldigt viktigt att se att Jesus inte adresserar mannen, utan han adresserar den orena anden. Jesus avvisar inte på något sätt människan. Och den besatt vrider sig i kramp för att sen bli helt lugn igen. Och alla häpnar, står det, och blir förskräckta. Markus, han använder ett starkt ord här på grekiska som närmast betyder en blandning av en slags bestörtning men också en stor vördnad. Så där till en början så kan man ju tycka att det kanske vore bra att demonerna avslöjar vem Jesus är. Men gång på gång så kommer vi upptäcka att Jesus verkar ha problem med deras frispråkighet. Det verkar som om Jesus levde med en hemlig identitet som han ville bevara för sig själv. Eller i alla fall ville inte Jesus bli erkänd som Messias för snabbt. Va? Innan människorna hade lärt sig att förstå vad Guds Messias hade kommit för att göra. Jesus hade sitt eget tidsschema. Och det där är så typiskt för den onde och för det onda. Det står att den ondes tid är kort. Så det är därför han hela tiden har så bråttom och försöker forcera saker och ting. Det är därför, vet du, när vi blir trampade på tårna, då är det ofta någonting i oss som reser sig, va? När vi blir orättvist behandlade. Någonting som gärna skulle vilja slå tillbaka, försvara oss och säga till på skarpen. Så den onde liksom har hela tiden så bråttom med att försöka förvärra saker. Men då får den heliga ande som är självbehärskningens ande stilla oss. Få oss att vänta och se och vänta och be. Guds tidsschema var ju ingenting som de orena andarna brydde sig om. För de var ju Jesus ett rejält hot. Och då är det som att i sin rädsla för ljuset så avslöjar de omedvetet varifrån ljuset kommer. Det onda framstår nästan lite som simpelt och klumpigt, va? Och tänker vi efter och stillar oss och ber så kan vi faktiskt många gånger genomskåda det onda. Och vi behöver inte ständigt falla i dess fälla. Vi ska gå vidare och läsa vers 29 till och med 31. Och då kommer vi in på det fjärde fundamentet, är att Jesus botar sjuka. Vi läser om Petrus svärmor. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte och hon betjänade den. Egentligen var ju Petrus från Betsaida. Men på samma sätt som Jesus så hade han bosatt sig i Kapernaum. En knapp mil längre ut. Det här var hustruns hemstad. Så här ser vi alltså att Petrus var gift. Och Petrus svärmor låg sjuk i feber. Och Jesus botar henne. Det kan ju förefalla som ett ganska anspråkslöst under. Vanligtvis så lämnar ju febern en människa kraftigt försvagad. Men botandet var så fullständigt så att hon genast steg upp ur sängen och började betjäna Jesus. Ordet betjänade, det översätts med diakoneo. Ett ord som vi känner igen från diakon. Och är för övrigt samma ord som används för att beskriva hur änglarna betjänade Jesus i öknen vid hans frestelse. Och så är det ju också med oss. Vi behöver ta Petrus svärmor som ett föredöme. Imitera henne när vi blir helade, när vi blir bönhörda. Att vi i tacksamhet tjänar Jesus med en förnyad hängivenhet och iver. Det står ju att de gick hem till Petrus direkt efter att de hade varit i synagogan. Så det är ju antagligen sabbat när Jesus helar Petrus svärmor. Det som hände med mannen i templet, det skedde ju definitivt på i templet, i synagogan menar jag. Det som hände med mannen, med den orena anden där, det skedde ju definitivt på sabbaten. Och längre fram kommer vi ju se just att det här att Jesus botade på sabbaten, det var ju en av anledningarna till den här spänningen som uppstod mellan Jesus och de religiösa ledarna. Och läser vi vidare i vers 32 så står det att på kvällen när solen hade gått ner så kom han till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela stan var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. När solen hade gått ner, står det. Alltså när sabbaten var över, då kunde folket återigen börja röra sig fritt. Och så strömmade folket till dit där Jesus var. Ryktet hade gått om vad som hade skett i synagogan, och så kom de nu med sina sjuka och besatta. Och det blev trängsel och uppståndelse. Och många blev botade. Och när de besatta vill tala, då tystar han ner dem. Det finns ytterligare ett exempel på hur Jesus botar sjuka här. Så vi kan hoppa över några versar och läsa också vers 40. Till 45. Där står det om en spetälsk som kom fram till Jesus och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll. Det var ju ett fruktansvärt öde att bli spetälsk. Det är ju en sjukdom som vi idag kallar för lepra. Spetälska ansågs orent både i bemärkelsen smittsam men också i bemärkelsen kultiskt oren. De spetälska fick ju inte vistas bland folk utan levde utanför byarna. Och de skulle alltid varna mötande genom att antingen ropa spetälsk. Ibland så hade man en klocka fastsydd i follen på manteln som skulle plinga och som skulle varna alla mötande. Så därför borde ju inte den här spetälske mannen ha kommit fram till Jesus överhuvudtaget. Men Jesus ryggade inte tillbaka, utan han tog emot honom och han förbarmade sig över honom. Och det står till och med att han rörde vid honom, vilket enligt den tidens sätt att se skulle ha gjort Jesus oren. Men så säger den spetälska att om du vill så kan du, Jesus, göra mig ren. Och så där tror jag också att i den situationen kan vi också befinna oss när det gäller våra böner. Vi tror att Gud kan. Men så är vi lite mer frågande ifall han vill. Och här ser du hur Jesus uttalar sitt jag vill. Och det här är en god grund för oss att be om helande då vi är sjuka. Jesus kan hela och Jesus vill hela, oavsett om det är feber eller någon mer allvarlig åkomma som spetälska i det här fallet. Så låt oss bara vara frimodiga att be om helande till våra kroppar när vi behöver det. Genast försvann spetälskan, står det. Guds rike bryter fram och Jesu namn är större och högre än varje sjukdomsnamn. Återigen så förbjuder då Jesus mannen att berätta om det här undret. Utan han uppmanas att visa upp sig för prästen. Det var ju prästens uppgift att både konstatera smitta och friskförklara mannen. Så han kunde bli återupptagen i folkgemenskapen. Och det där, det hörde ju inte till vanligheten att någon blev frisk. Så att gå till prästen var ju ett vittnesbörd om att få ett mirakel dokumenterat. Men mannen är ju faktiskt inte lydig här. Vi kanske kan känna överseende med honom och tycka att det är ju så självklart att man vill berätta vidare omkring vad man har varit med om när man har fått sitt liv så förvandlat. Men faktum är ju faktiskt att han genom sitt handlande försvårar Jesu verksamhet. Det står att Jesus han kan inte längre visa sig offentligt. Och ibland så kan jag tänka, gode Gud, det är väl inte så att jag med min klumpiga iver och olydnad försvårar din verksamhet, Jesus. Lydnad inför Gud och lydnaden inför hans ord är så ofantligt viktig. Då har vi bara verserna 35-39 kvar. Då ska vi också komma in på det sista och det femte fundamentet i Jesu tillvägagångssätt när han i sin verksamhet och i sitt uppdrag. Jag läser vers 35 och följande. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går någon annanstans, till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Hur brådskande det än är och hur nära förestående Guds rike än är så kan det inte komma om vi inte ibland medvetet drar oss undan och söker Gud. I stillhet och i bön. Det här det omnämns ju bara i en enda vers. Men vi kommer att se den här vanan hos Jesus. När vi sen fortsätter att läsa Markus evangeliet. Hur Jesus drar sig undan. Hur Jesus är i ensamhet. Hur han så att säga går in på sin kammare. För att få vara med sin fader. Och sen när de hittar honom. Så förvånar Jesus dem med att inte återvända till Kapernaum. Vi kan ju tycka att när man nu hade så stor framgång och det hände så mycket grejer på det här stället så borde man väl smida medan järnet är varmt. Men Jesus han valde att gå vidare och predika i de andra städerna och byarna i Galileen. Man kan nästan ana en handrörelse från Jesus när han säger det här till lärjungarna. Från backarna ovanför Kapernaum så kan man se en rad av de här städerna och byarna. Och allt det här visar ju på Jesu inställningen att ta evangeliet till hela Israel. Han gick omkring Jesus. Han var en vandringsman. Och det är som vi sjunger att i en gammal sång. Han går omkring. Gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla och han skänker tröst där sorgens mörker rår. Ja, det var det här första kapitlet och idag så har vi alltså studerat hur Jesus gick tillväga för att förmedla sitt budskap. Han kallade på lärjungar. Han undervisade folket. Han driver ut demoner. Han botar de sjuka. Och han prioriterar och avsätter tid också för återhämtning med bön och vila i avskildhet. Tack så jättemycket för den här bibeltimman. Jag hoppas att vi hörs och syns igen på återhörande.